Mitt ämne är kyrkan enligt den Augsburgska bekännelsen. Läran om kyrkan avhandlas i två utav den Augsburgska bekännelsens artiklar, nämligen artikel 7 om kyrkan och artikel 8 vad kyrkan är. Vi kommer alltså i det här föredraget att huvudsakligen uppehålla oss kring de artiklarna. Året efter Augsburgska bekännelsen så författade ju Philip Melanchthon, som hade skrivit den Augsburgska bekännelsen, en försvarsskrift, den Augsburgska bekännelsens apologi. Och den finns också med i våra lutherska bekännelseskrifter. Den kom alltså ut 1531. Och anledningen till att han författade den, det var ju att den Augsburgska bekännelsen hade förkastats utav den romersk-katolska kyrkans teologer. Man hade författat en motskrift, Confutatio Pontifica, och huvudförfattare till den skriften, det var ju Luthers gamle ärkefiende Johan Eck. Så när Melanchthon försvarar den Augsburgska bekännelsen, bland annat artiklarna om kyrkan, så gör han det då i Augsburgska bekännelsens apologi, som jag också då får anledning att citera. Något om bakgrunden till den Augsburgska bekännelsen först. Den romersk-katolska kyrkan i vilken Martin Luther föddes, döptes och blev andligt fostrad i och fick sin teologiska skolning i, den uppfattade kyrkan som beskrivs i Bibeln och som bekänns i trosbekännelsen, som liktydig med den romersk-katolska kyrkoorganisationen med påven som huvud och sen ärkebiskopar, biskopar och ner till prästerna, som en hierarkisk organisation. Och det är också den syn på kyrkan som katolska kyrkan har än idag. Jag läser ett citat ifrån den senaste katekesen som kom ut på 1990-talet. Där läser vi, jag ska citera ifrån ett dekret ifrån Andra Vatikankonciliet som ju hölls på 1960-talet. Men samma lära återfinns också i katolska kyrkans katekes. I dekretet om kyrkan, avsnitt 18, eller paragraf 18, så säger man så här: vidare har detta koncilium beslutat att inför alla människor förklara och kungöra läran om biskoparna, apostlarnas efterträdare, som tillsammans med Petri efterträdare, Kristi ställföreträdare och hela kyrkans synliga överhuvud, leder den levande Gudens hus. Luther kom ju förstås att ifrågasätta den här uppfattningen allt mer under sin teologiska utveckling. Redan i hans första föreläsningsserie över Saltaren, som han gjorde 1513 till och med 1515, så kan man se ansatser till ett annat, mer bibliskt orienterat tänkande om kyrkan. Och från framförallt 1518 och framåt, när Luther hade kommit till sitt reformatoriska genombrott, tornupplevelsen, kommer han fram till den riktiga läran om vad kyrkan är. Och i en skrift mot Ambrosius Katarinus 1521 så tar han avstånd från att påven är klippan varpå Jesus bygger sin kyrka. Det är ju den lära som man har inom den romersk-katolska kyrkan. Luther blev fullständigt klar över att kyrkan i egentlig mening är inte någon yttre organisation, utan hon är de troende hjärtarnas församling. Kyrkan är med andra ord alla kristna människor. I smakaldiska artiklarna som han skrev 1537, som ju också är en av de skrifter som ingår bland våra lutherska bekännelseskrifter, så säger han så här i artikeln om kyrkan: ett barn på 7 år vet numera, Gud vare lov, vad kyrkan är. Hon är nämligen de heliga troende och fåren som höra sin herdes röst. Som vi alla känner till så var det flera frågor än den som handlade just om kyrkan. Det var om avlaten. Det var ju den första frågan som kom upp till behandling i Luthers uppgörelse med påvens kyrka. Men där var ju också framförallt läran om rättfärdiggörelsen. Där fanns också förstås frågan om vad som är kyrkans eller uppenbarelsens källa. Är det skriften alena eller är det skrift plus tradition? Allt det här gjorde att sprickan mellan den romersk-katolska etablerade kyrkan och de evangeliska växte allt mer. Såväl den kyrkliga makten med påven i spetsen som den världsliga makten med kejsar Karl den femte försökte att kväsa den evangeliska rörelsen. Påve Leo den tionde bannlyste Luther, och vid riksdagen i Worms 1521 så blev Luther tagen i rikets akt, som det hette. Alltså han blev förklarad fredlös av kejsaren. Påve och kejsare trodde nog att det bara var en tidsfråga innan man kunde få bukt med Luther och de som följde honom i hans lära. Men så började dramatiska händelser att inträffa på världsscenen som gjorde att Karl den femte fick lägga om sin politik när det gällde motståndet mot de evangeliska. År 1526 så hade turkarna, det vill säga det ottomanska riket under Süleyman den första, vunnit en avgörande seger vid Mohács. Det är i Ungern. Och med denna seger lagt under sig hela Balkan. Och med 120 000 man och 500 tunga artilleripjäser belägrade man år 1529 självaste staden Wien. Med målsättningen att sen efter en sådan eventuell seger fortsätta erövringen in i centrala Europa. Habsburgarna lyckades freda sig, men tiden var minst sagt orolig. Och vad Karl den femte minst av allt önskade i den här situationen, det var ett på grund av religionsstrider splittrat Europa. Det var ju social oro också. I mitten av 1520-talet så hade ju bondekrigen rasat. Och på sina håll hade också anabaptistiska svärmerier hotat den sociala ordningen. Karl den femte hade lovat påven Clemens den sjunde att återställa kyrklig enhet och ordning med vilka medel som behövdes, med godo eller ondo. Kejsarens ursprungliga plan, det var att ett allmänt konsilium skulle kunna komma till stånd där man tog upp de frågor som hade vållat oro och splittring och på den vägen lösa det hela. Men påven motsade sig detta alldeles bestämt. I förhoppningen att återvinna de evangeliska furstarna på sin sida, så inbjöd så Karl den femte till riksdagen i Augsburg 1530. Rikets kurfurstar, alltså sådana som var med och valde fram kejsaren, andra furstar och ständer inkallades med mycket försonliga ordalag. Det var tydligt att här var kejsaren verkligen villig att uppnå en enhet och kanske gå med på vissa kompromissförslag som gjorde det möjligt att hålla sams. Man skulle fatta beslut med anledning av turkarnas framträngande och religionsstriderna. Luther var själv inte med vid riksdagen i Augsburg. Han var ju fortfarande tagen i rikets akt, utan han befann sig på behörigt avstånd på slottet Coburg, varifrån han följde förhandlingarna. Det blev ju då istället Melanchthon som fick författa den augsburgska bekännelsen. Men Luther fick ju läsa den i förväg, och till grund för augsburgska bekännelsen så finns också arbeten som Luther hade gjort innan. När Luther läste den slutliga versionen som skulle läggas fram för kejsaren, så gillade han den. Han sa också att själv skulle han inte kunnat klara av att gå så försiktigt fram som Melanchthon hade gjort. Och den här karakteristiken, att augsburgska bekännelsen är en skrift, ett dokument som går försiktigt fram, den är mycket träffande. Man kan säga att det är tre principer som är vägledande för Melanchthon när han skriver den här bekännelsen. Det första är att man vill betona sådana läroartiklar där fullständig enighet råder med den romersk-katolska kyrkan. Hit hör ju till exempel läran om treenigheten. Och den andra principen, det är att man kraftigt fördömer sådana fiender som man har gemensamt med den romersk-katolska kyrkan, till exempel anabaptisterna, alltså vederdöparna. Och den tredje principen, det är att man tonar ner, eller kanske till och med förtyger, sådana frågor där det råder oenighet med den romersk-katolska kyrkan. Ett exempel är till exempel läran om arvsynden, där ju den romersk-katolska kyrkan menar att arvsynden försvinner i dopet, medan vi lär att arvsyndens skuld raderas ut i dopet. Men arvsynden som sådan präglar ju naturligtvis även en kristen människa livet igenom. Och kanske viktigare, just när vi talar om kyrkan här, så tas ju inte frågan om påvens överhöghet upp i augsburgska bekännelsen. Augsburgska bekännelsen är lutherdomens huvudbekännelse. Det är ju faktiskt den allra första bekännelseskrift som den lutherska kyrkan har antagit. Luthers katekeser, den lilla och den stora, författades visserligen något år dessförinnan, 1529. Men som bekännelsedokument så antogs de först 30 år senare, efter Luthers död också. Så att den augsburgska bekännelsen är den första bekännelseskrift som den lutherska kyrkan antar. Och den har också en särställning i Konkordieboken. Läser man Konkordiebokens, alltså den som antog 1580, där alla de lutherska bekännelseskrifterna är samlade tillsammans med de tre fornkyrkliga bekännelserna, så ser man att augsburgska bekännelsen återkommer gång på gång och lyfts fram som en central skrift. Och Concordieformens inledning visar ju att den bekännelseskriften inte vill vara någonting annat än en samfälld, klar, vederbörlig och slutgiltig upprepning och förklaring av några artiklar i den Augsburgska bekännelsen om vilka meningsskiljaktigheter rått. Augsburgska bekännelsen är alltså de lutherska bekännelseskrifternas centrum. Men dess eget centrum är den heliga skrift, Bibeln. Liksom de tre fornkyrkliga trosbekännelserna är Augsburgska bekännelsen ingenting annat än en koncentrerad utläggning av den heliga skrift. Den är ingen norm eller storhet vid sidan av skriften, utan den äger sin framskjutna ställning endast tack vare sin samstämmighet med skriften. Och naturligtvis så har den Augsburgska bekännelsen samma medelpunkt som skriften själv, nämligen syndarens rättfärdiggörelse inför Gud. Och denna medelpunkt, den återfinns i den fjärde artikeln i Augsburgska bekännelsen, där det under hänvisning till Romarbrevets tredje och fjärde kapitel heter: vidare lära dem att människorna icke kunna rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egen förtjänst eller egna gärningar, utan att de rättfärdiggöras utan förskyllan för Kristi skull genom tron. När de tror att de upptagas i nåden och att synderna förlåtas för Kristi skull, vilken genom sin död åstadkommit tillfyllestgörelse för våra synder. Denna tro tillräknar Gud som rättfärdighet inför honom. Och de människor för vilken denna sak, denna heliga himmelska sak, har blivit verklighet, ja, det är de samma som utgör kyrkan. Och läran om kyrkan behandlas sen, som jag sa, under artiklarna 7 och 8. Och de ska vi nu titta närmare på. Och då betrakta kyrkan under tre rubriker. För det första, kyrkan som de heligas gemenskap. Och för det andra ska vi se på kyrkans yttre kännetecken. Och så ska vi se slutligen på kriteriet på kyrkans sanna enhet. Men först då, kyrkan som de heligas gemenskap. Och nu är det hög tid att vi faktiskt läser upp artikel 7 ur Augsburgska bekännelsen. Vidare lära dem att en helig kyrka ska äga bestånd till evärdelig tid. Men kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i fråga om evangeli, lära och förvaltningen av sakramenten. Och det är icke nödvändigt att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre av människor föreskrivna former för gudsdyrkan överallt är och lika. Paulus säger ju: en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, och så vidare. När Jesus samma natt som han blev förrådd bad för lärjungarnas enhet, så sa han: jag ber att de alla ska vara ett. Jesus bad här inte om en organisatorisk, ekonomisk eller administrativ enhet för kyrkan. Utan han bad att hans lärjungar skulle vara ett i tro och kärlek. Jesu bön var en stark och mäktig bön och gick förstås genast i uppfyllelse. Alla kristna är redan ett genom den helige andes inneboende. De regeras alla utav samma herre. De är alla medborgare i samma rike, lemmar i samma kropp och så vidare. Jesu bön, som vi kan läsa i Johannes 17 kapitel, kan därför inte förverkligas nu 2000 år efteråt genom att alla återigen skulle samlas under påven, till exempel, så som många arbetar för i våra dagar. Det är att komma för sent och att med mänskliga åtgärder försöka åstadkomma det som är den helige andes inre osynliga verk. Kyrkan är alla kristna i alla tider. När det i artikel 7 sägs att en helig kyrka ska äga bestånd till evärdelig tid, så är det just denna kyrka som omfattar alla troende som åsyftas. Ordet en lyfts fram särskilt starkt. Och utan tvivel så sker det för att de evangelisk-lutherska inte uppfattar sig som en ny kyrka, någonting som uppstod på 1500-talet. Eller att den sanna kyrkan inte skulle finnas också inom den romersk-katolska kyrkan. Eller att man med svärmarna skulle mena att kyrkan måste grundläggas på nytt. Den evangelisk-lutherska kyrkan vill inte vara något annat än den enda kyrkan, en del utav Guds församling på jorden som grundats en gång för alla och som aldrig någonsin ska gå under. Till sitt väsen är kyrkan de heligas samfund, Congregatio Sanctorum, som det heter i artikel 7. Eller som det heter i artikel 8, de heligas och sant troendes samfund. De här formuleringarna är gjorda i medveten anslutning till den apostoliska trosbekännelsens Communio Sanctorum. I den trosbekännelsens tredje artikel heter det ju: vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, Communio Sanctorum. Så när det gäller då innebörden av den augsburgska bekännelsens när den säger då Congregatio Sanctorum istället, så visar det mycket tydligt att det är fråga om de heligas gemenskap. Det råder bland forskarna delade meningar om vad syftar den augsburgska trosbekännelsens ord Communio Sanctorum på. Är det de heligas gemenskap, alltså de kristnas gemenskap, som då en förklaring till kyrkan? Eller är det en ny sak som räknas upp, nämligen att kyrkan är gemenskap i det heliga, alltså i sakramenten, i de heliga tingen? Språkligt sett så kan det uppfattas på båda sätten. Men när det i augsburgska bekännelsen inte används det här uttrycket, utan istället congregatio, så råder det ju ingen tvekan om vad som åsyftas. Det är kyrkan som de heliga samfund, det vill säga församlingen av alla kristna, Kristi kropp som Paulus kallar henne. Så då något om kyrkans yttre kännetecken. Ingen människa vet med säkerhet vilka som är medlemmar i Guds kyrka. Det som gör att en människa är medlem där är ju hjärtats tro. Och vi kan inte se in i andra människors hjärtan och veta ifall där finns den rättfärdiggörande tron eller inte. Det är bara Gud som kan göra det. De som är sant troende, det är en skara människor som Herren har kallat ut ur världen för att de istället ska tillhöra honom. De har blivit avskilda från världen. Eller som det står i Kolosserbrevet 1, de har blivit frälsta från mörkrets välde och förts in i den älskade sonens rike. Den heliga kristna kyrkan är alltså en gemenskap bestående av alla på Jesus troende människor. Och ingen kan säga exakt hur stor den sanna kyrkan är eller vilka människor som ingår i den. Det är bara Herren, som sagt, som vet vilka som har hörsammat hans kallelse. Den allvetande Herren vet exakt vilka som tillhör honom, eftersom han och ingen annan skådar in i människans hjärta och ser vad som finns där. Likväl kan vi säga var kyrkan är, var den finns någonstans. I Augsburgska bekännelsens artikel 5 hade det framhållits att för att vi ska få denna tro, och då är det den tro som har beskrivits i artikel 4, den rättfärdiggörande tron, för att vi ska få denna tro har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Ty genom ordet och sakramenten, så som genom medel skänkes den helige ande, vilken hos dem som höra evangelium frambringar tron var och när det behagar Gud. Och samma sak framhålls nu i artikel 7, där det i tillägg till kyrkan är de heligas samfund heter: i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Ordet och sakramenten är alltså kyrkans yttre kännetecken. Inom parentes kan påpekas att Luthers uppräkning av de 7 yttre kännetecknen på kyrkan i hans skrift om kyrkan och koncilierna från 1539, som har blivit berömd och ofta citerad, så nämner han där utöver Guds ord, dopet och nattvarden också löse- och bindenyckeln, prästämbetet, bönen och korset, det vill säga det lidande som kristna möter här i världen, just därför att de är kristna. Men det var inte Luthers mening att stadfästa just dessa 7 kännetecken på samma sätt som katolikerna till exempel har sina 7 sakrament och inga andra. Luther kan till exempel också nämna som kännetecken på kyrkan att anden där helgar oss efter Moses andra tavla. Eller att det märks att i kyrkan så tjänar man troget överheten i kallelsen. Eller att man där gärna förlåter varandra. Men i strikt mening så är det bara ordet och sakramenten som är kyrkans kännetecken. Därför att det är genom de medlen som Gud föder människor på nytt. Så vi ser att det är Gud som skapar och vidmakthåller kyrkan genom nådemedlen. Kyrkan är alltså Guds skapelse. Det är Jesus själv som handlar genom nådemedlen. När han gav sina lärjungar missionsbefallningen så sa han: jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Jesus är alltså med och döper och undervisar genom sina mänskliga redskap. Och därigenom infogas allt intill tidens slut nya människor i hans kyrka. När Augsburgska bekännelsen i artikel 7 nämner var den sanna kyrkan finns, så är fronten riktad. Ja, den är ju ett avståndstagande från den romersk-katolska kyrkan i den meningen att kyrkan finns inte där det finns biskopar som lyder under påven. Det fanns ju en känd romersk-katolsk kontroversteolog decennierna efter Luther dog, Bellarmino, som sa att kyrkan, den är lika klart synlig som den franska staten. Man kan veta exakt var kyrkans yttre gränser är. Där det finns av påven tillsatta biskopar, där finns kyrkan. Men den här artikeln är också ett avståndstagande ifrån svärmarna. För de definierade den sanna kyrkan utifrån de enskilda människornas helighet eller andeuppfyllelse. Det är inte så den sanna kyrkan kännetecknas. Utan hon finns där de av Gud givna nådemedlen är i svang och föder människor på nytt.